När jag var liten så brukade jag dra ut en bok ur bokhyllan hemma. Den tillhörde min mamma och så hette den Svenska folksagor. Och jag kommer ihåg att jag brukade sätta mig rätt ner på golvet framför bokhyllan. Och när jag öppnade den här boken så doftade gammal bok. Och jag vet att jag älskade den doften. Och i den här boken så läste jag berättelsen om Askungen, guldäpplet och silverbladet, fågeln med guldägget och många fler, och jag kunde sitta där länge. Och i sagorna så kunde allt hända. Det som tycktes helt omöjligt hände. Och jag önskade så många gånger att jag hade ett litet trollspö som jag kunde vifta med. Jag vet inte om ni känner igen det. Kanske ni som tittar på Harry Potter ibland önskar att ni hade någon liten sån här trollstav att vifta med. Och så önskade jag ibland att jag kunde flyga som en älva och förflytta mig i en blinkning i ett stjärnstoff. Och så önskade jag att jag skulle kunna uppfylla önskningar och själva få dem uppfyllda. Den här söndagen så är temat Herrens moder, alltså Maria. Och jag hade från början egentligen inte tänkt att hålla mig till temat, till evangelietexten som idag är Marias lovsång. Men Maria kommer få vara kvar och hennes möte med ängeln Gabriel. En text som kommer precis före Marias lovsång. Och temat jag har sagt, eller satt för predikan är som om vore det en saga. Och nu ska jag läsa texten från Lukas 1, 26-37. När ängeln kommer till Maria. Och ni har hört det många gånger, det är jag övertygad om. Men en liten uppgift ska ni få, att ni ska fundera över om ni hör något eller uppmärksammar något speciellt den här gången. Kanske något ni ännu inte har hört. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Det här låter väl också som en saga. En ängel, ett barn som blir till utan en mans inblandning och en ofruktsam kvinna på sin ålders höst som blir gravid. Gud som har skapat galaxer, ämnen och partiklar i universum som vi ännu inte vet något om, som ryms i svarta hål där tid och rum kröker sig, kommer som en människa till vår jord för att rädda den. Ja, men det här med Marias graviditet genom helig ande, det är ju bara symboliskt. Änglar, ja, det låter mer som ett önsketänkande. Gud i en krubba och senare på ett kors för världens räddning, orimligt och omodernt. Jag hör de här rösterna både inom kristenheten och ibland utanför. Och även i mitt eget huvud då och då. Och människor tror ju som de gör. Men i mitt hjärta, innerst inne, tror jag att allt det här som står i berättelsen om Marias möte med ängeln Gabriel är sant. Det är som att det ligger en sanningspärla där i mitt hjärta. Änglar, jag har egentligen inte ägnat dem så jättemycket tid alls i mitt liv. När jag var liten så var de lite som en självklarhet, men det var ju tomten också. Och senare under mitt liv så lärde jag mig att om de nu skulle finnas så skulle de inte ägnas någon speciell uppmärksamhet. Det var lite som minerad mark, något som hör hemma i New Age-boxen. Men de senaste veckorna har jag ett flertal gånger, ganska många gånger faktiskt, fått antingen änglar som gåvor i sms-konversationer och i andra hälsningar. Och jag gick med min man på vår lilla slinga på ön och så frågade jag honom om, ja, kan det vara slumpen, sa jag. Ja, det tror jag ju faktiskt egentligen inte. Det är mer som att jag har fått en liten knack på axeln, en påminnelse om att änglar säger oss något om den värld vi oftast inte kan se med våra fysiska ögon, men som också tillhör Guds värld, Guds rike. Den andliga världen är en annan dimension av tillvaron än den fysiska. Och i Gamla testamentet så får vi möta en man som heter Elisa. Och han var en man som räknade med den här dimensionen av verkligheten. I Andra Kungaboken 6, 15-17 möter vi Elisa tillsammans med en förtvivlad och rädd tjänare som bara ser de fientliga arméernas starka armé. Då ber Elisa, Herre, öppna hans ögon så han ser. Då öppnar Gud tjänarens ögon och han ser att berget är fullt av hästar och vagnar av eld. Det är en änglahär sänd av Gud. Och han får se att de som är med är fler än de som är med arméerna. Maria blir visserligen rädd, men jag har funderat över om hon blir rädd för själva ängeln. Det står ju faktiskt egentligen inte så. Det står att hon blev förskräckt över hans ord och över betydelsen i ordet. Men blev hon verkligen rädd för ängeln? Och det vet vi ju inte. Men kanske var det mer naturligt för henne än vad det är för oss i vår tid. Eller så hade hon sina ögon, hela sitt seende öppet. Här i Lukas evangeliet så möts de alltså, den synliga och den osynliga världen. Ett samtal mellan en människa och en ängel. Men händelsen har egentligen inget egenvärde. Det är liksom inte en resa i det personliga övernaturliga. Händelsen har i sig ett stort och större syfte. Liksom att både Maria och ängelns syfte är detsamma. Att tjäna Gud och stå till Guds förfogande. Att fullfölja ett uppdrag och leva till Guds ära. En Gud som kommer till oss i en krubba för att rädda världen. Änglar och en ytterst oförklarlig graviditet. Som om det vore en saga. Men jag lyssnar på ängelns röst att ingenting är omöjligt för Gud. Jag har visserligen ingen trollstav, men ibland så tycker jag ändå mig se med trons ögon som gör min verklighet lite vidare, lite djupare och lite större än det jag ser med mina fysiska ögon. Hjärtats tro vidgas för sanningen om Jesus Kristus som föds och som vänder sitt ansikte mot oss i krubban år efter år. Jag tror att trons ögon behövs för att inse att den kristna berättelsen om julen inte är en saga. Och jag vet att vi alla har möjligheten att se den här verkligheten. Kanske behöver vi be som Elisa: Herre, öppna våra ögon så vi ser. Jesus inte bara föds, han berättar också för oss om en annan slags födelse. Han säger att vi kan bli födda på nytt. Och i Johannes 3, när han möter Nikodemus, så kan vi läsa de här orden från Jesus: att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Att bli född på nytt innebär, som jag i alla fall förstår det, att ta emot anden. Att man liksom i sitt ja till Jesus föds av en annan värld, där det osynliga ändrar det synliga. Så det som ser obegripligt ut blir begripligt. Mitt rike är inte av den här världen, säger Jesus. Samtidigt så är han i världen och han är världen. Så nära oss, och vi är ju hans händer och fötter. Jag tänker att när Maria liksom plockar fram Jesus för allra första gången där i sina händer, så ger hon inte bara sitt gensvar utan vårt gensvar. Hennes händer som tar emot Jesus är våra händer. Och kanske att du kan stämma in i orden som jag nu säger. Gud, du som har vänt dig mot oss, så vill vi vända oss mot dig och mot varandra. Kom Jesus, kom Emmanuel, vår frälsare, kom gör allt väl. Du är så väntad. Amen.